Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej och välkomna till Vinguiden pratar om med mig Pontus Skagersten. I den här säsongen så ska jag lära mig allt om smakkombinationer och i sista avsnittet kommer mina kunskaper testas av sommelieren Maja Samuelsson. Idag ska vi djupdyka i bubblor med dagens gäst.
Ja, jag heter Rickard Julin och jag är champagneexpert. Jag har ju fått massa utmärkelser och sånt i Frankrike framförallt, men det jag tror att jag kommer bli ihågkommen som, det är långt ifrån upptäckt idag, det är att jag kanske satte på kartan hur viktigt det är med själva dryckestillfället, med vem och var och hur, inte bara vad som är i glaset.
Ska vi börja lite med att prata om dig, Rickard? Vad pysslar du med om dagarna? Hur ser en vecka ut i Rickards liv? Vad gör du?
En av de största styrkorna med min situation som champagneexpert är att nästan inga veckor ser likadana ut. Det är verkligen ett jättevarierat liv. Ibland är det superlugnt, ibland är det jättehektiskt, ibland är det väldigt socialt. Ibland provar jag extremt mycket, ibland uppträder jag eller framträder väldigt mycket. Ibland som den här veckan så sitter jag hemma och redigerar texter till ett litet nytt verk som jag gör tillsammans med Björnstjärna Antonsson, som är en liten mer lättläst grej som han har gjort det mesta och jag sitter mer och korrekturläser kan man säga. Men framförallt så har jag lugna dagar emellan två ganska hårda perioder, så jag är ute och springer långt och länge i det fina vädret.
Härligt. Vart tillbringar du din tid mest? Alltså, så här, champagneexpert tänker jag, då är du nere i champagne större den tiden.
Ja, jag var det mycket periodvis. Förstås inte i början just när jag fick mitt intresse, men från att det blev professionellt så hade jag ju perioder där jag var där jättemycket och forskade mycket genom att träffa producenter och se deras egendomar och sånt där. Jag kan säga sen 10 år tillbaka ungefär så åker jag bara ner på... Jag arrangerar 2 resor själv, då jag och en liten internationell grupp på 12 personer åker runt och provar i stort sett det bästa, gör de bästa besöken man kan göra. Så en riktig VIP-resa. Så det är ju en liten bit i mitt eget jobb, alltså någonting där jag har folkbetalande gäster och så. Men annars så åker jag bara ner när det är speciella event, när man släpper någonting stort eller om det är någon stor provning eller någonting. Så de vill visa upp någonting, firmorna. Och jag säger mer nej än ja. Och då kan man tycka att, men borde du inte vara där nere lite oftare och titta på vad som händer? Men nej, har man sett 150 källare så behöver man inte se 150 till.
Det ser likadant ut.
Och framförallt så kan man alltså läsa sig till. Det har skett någonting nytt och allra mest så... Jag kan säga att det som är viktigaste som navet i min sysselsättning idag egentligen, det är ju det som har varit väldigt länge, men det är ju mina tasting notes, alltså bedömningar av olika champagner. Och jag gör dem ju allra bäst om jag gör dem blint vid samma ställe, samma, utan att åka bli påverkad av dålig lukt i källaren eller en extremt trevlig servitör eller vad det nu kan vara. Så att det är bättre. Många gånger så blir man... Jag är mer neutral, så jag får väldigt mycket hemskickat och spottar ju ganska frekvent. Grannarna är väldigt glada.
Men du sa att du åker ner och dina tasting notes, det är lite det som är grejen. Vad händer med dem?
Det, idag så är de lite då och då kommer de in i böcker. Ja. Men framförallt, eller det gjorde de tidigare. Nu är det mer i bokform, så kommer de med poäng. Men där man verkligen kan läsa dem. Det är egentligen bara Champagne Club. Mm. Så att vi har tagit bort dem från alla andra ställen och kör. Vi är ett litet gäng på 5 killar som varav 2 stycken jobbar heltid med det, och det bygger ju på min kunskap, kan man säga. Och viktigaste biten är, vi kallar för Tasting Library, men det är ju helt enkelt just nu då 14 600 olika champagner.
Som jag har dragit igenom.
Ja. Och ganska långa, utförliga beskrivningar av dem med poängbedömning förstås då. Och sen är det ju jättemånga av de här som jag provat många gånger. Repetition, testa igen, kolla, ändra, eller är det likadant? Och titta på hur jämna de är. Men det är navet i Champagne Club. Och sen har vi ju då som målsättning, eller vi är redan där, att vi är världens största oberoende informationsforum för champagne-njutning överhuvudtaget. Och sen det enda som är ju då väldigt hårt subjektivt i grunden, det är ju om man litar på mitt omdöme. Har jag koll på det här eller inte?
Inför den här intervjun så pratar jag med lite kollegor och lite kompisar. Ja, men jag ska träffa Rickard Julin. Ja, men det är ju han med världens bästa näsa, säger hon. Jag så här, ja, det där har jag också hört och jag känner igen det. Vart kommer det ifrån, tror du? Hur är det med doftsinnet hos dig?
Alltså, jag börjar bli gammal, så jag är livrädd att det ska sluta. Och förmodligen så är jag väl någonstans rent fysiologiskt i lite nedförsbacke, men än så länge så verkar det som att det går att kompensera med erfarenhet och att jag testat så oerhört mycket som jag gjort, för att förutom under coronan då jag också var däckad och tappade doftsinnet helt, så har jag väl, ja, om det är världens bästa näsa eller inte, det är väl väldigt svårt att säga, men jag har i alla fall nästan aldrig förlorat under en provning, så att säga.
Hur kändes det under pandemin då? För det är ju ändå en så stor del av ditt liv och liksom det du gör om dagarna, och sen så försvinner det.
Ja, uppriktigt sagt så tänkte jag inte så mycket på det som folk tror när jag väl tappade det. För dels hade man ju förstått att det vanligaste var att det var borta ett tag, sen när man blev frisk så fick man jobba lite, så kom man tillbaks. Det var det ena, men jag var så, dels är jag lite hypokondrisk, så att jag är döende när jag har en influensa överhuvudtaget. Och den här gången var jag verkligen, jag var inte på sjukan, men jag var hemma och jag var jättedålig. Så att jag var mer så där, jaha, det också. Jag kanske inte överlever överhuvudtaget, så att tappar jag mitt jobb och allting. Synd då. Men jag orkade inte riktigt engagera mig i det så mycket, som fattar jag mer sen efteråt. Att, hjälp, vad hade hänt?
Ja, visst.
Jag har ju hört den här diskussionen, för den är ju på riktigt så att man inom vissa företag, vissa parfymörer och vissa chef de cave nere i Champagne, som ska, deras hela husstilen bygger på deras doftsinne och smaksinne. Att de själva då tappar allting, och ska de fejka det kanske ett tag, sådär. Till och med den typen av diskussioner dyker upp, för att man,
hur säkrar man det då? Går det att säkra upp? Eller det är ju någonstans, alltså om man tar ett hus då till exempel, då behöver det ju någonstans ske ett skifte, vilket det också har gjort, för de här champagnehusen har ju funnits länge.
De jobbar länge, men sen kommer det nya som arbetas in som vinmakare där. Nej, men det var ju en fruktansvärd situation. Och hade ju varit för mig. Då hade vi fått leta efter någon junior någonstans.
Men för jag tänker, du är ju gammal idrottslärare.
Ja.
Det här med doftsinnet, och du pratade om, det har ju tränats upp. Vad sa du? Du har testat 14 600 olika champagner. Där har du ju fått ganska mycket träning. Exakt. Men när du jobbade då som idrottslärare och slog dig in på den här banan med champagne, kände du redan då, innan du jobbade med det här, att du hade ett doftsinne, att du liksom tänkte mycket på det? Eller har det bara kommit med tiden du har jobbat med champagne?
Nej, det jag upptäckte väl steg för steg att jag var lite unik. Det är definitivt så, men jag kan säga att, om jag ska försöka sammanfatta det, att jag har alltid varit känslig på alla möjliga sätt. Varit lite hyperkänslig på, med alla sinnen och inte minst doft, och då är det i de allra flesta sammanhang så var det någonting negativt. Det var ju att nej, jag vill inte gå dit. Jag vill inte sitta. Och nu kommer fröken. Nu kommer fröken ska rätta det här med att nej, nej, jag måste vända bort. Och lite rök och vad det nu var för någonting. Men sådana där saker. Så att min barndom verkligen, den var ju fylld av jobbiga situationer mer än lyckliga doftupplevelser egentligen. Sen så kan jag ju känna, jag har ju sådana otroligt starka doftminnen. Alla människor har ju mer eller mindre doftminnen. Ja. Men jag bara kan säga att idag gjorde det faktiskt, precis just idag så innan jag kom hit så gjorde jag väldigt aktivt. För jag var ute, jag brukar inte springa långt. Jag har kört lite sådär veteransprint och sånt. Mm. Men just nu så känner jag att jag behöver bränna lite fett och jag ska, det är så skönt väder. Så jag går en bit och så springer jag lite och så. Och så passerar jag, jag bor på Lidingö och ja, klämde 1,5 mil på Lidingöloppsspåret. Mm. Och då kommer det slår mot mig så många nya dofter som jag inte har känt på länge. Och så tänker jag medvetet, vänta, vad är det där? Och så kan jag gå tillbaks till massa händelser ut med de här spåren eller alldeles intill, som är då kopplade till båda de här platserna. Dofter i naturen, dofter från gruset på, mot asfalten. Just när man går förbi tennishallen så är det en annan doft. Och du vet, allting sådär. Så just idag gjorde jag det lite grann så där medvetet som jag gjorde när jag var just gympalärare, när jag blev champagneintresserad. Mm. För det var ju egentligen, då tränade jag just, försökte sätta ihop de här, förstå hur dofter hängde ihop. Helt enkelt aktivt genom att bara reagera på och reflektera över vad är det jag känner nu, och så gick jag fram och doftade på den här blomman eller på den där väggen eller vad det var för någonting som hade en speciell doft. Det gör jag nästan aldrig idag, utan det är om det är något speciellt som dyker upp så lägger jag till det i mitt doftregister, men annars så är den 90% av utvecklingen i vad jag känner för någonting, det är kopplat till viner.
Ja.
Och mest champagne förstås. Ja. Det kommer något nytt eller en länk från någonting tidigare och sådär. Men det var faktiskt riktigt härligt att få en sån där, jag tror att det hade mycket att göra med att just idag så är första lite varmare dagen, det är väldigt sprickfärdigt i naturen, så att det är väldigt mycket dofter ifrån just det här begynnande klorofyllen som dyker upp. Även om inte blommorna har börjat dofta så mycket, så är det mycket i naturen som doftar för stunden. Så att det kan jag rekommendera.
Ja, ut och upplev.
Ut och upplev och dofta.
På allt.
Ja.
Bra, vi ska hoppa vidare och prata lite om mousserande viner, champagne i synnerhet, tänker jag att vi ska fokusera på här idag. Och jag tänker, om vi börjar i champagne och liksom drycken champagne. Jag har försökt koka ner de stora faktorerna som gäller när det kommer till att man ska få kalla liksom någonting för champagne. Och då har jag kommit fram till region, druvor och metod. Håller du med om det? Är det något mer? Är det något jag har missat? Och ska vi reda ut vad det innebär?
Allt kan ju hamna under de där olika rubrikerna. Mm. Absolut. Mm.
Och om vi tittar då. Region tänker jag är ganska enkel.
Mm. Fast det är den mest komplexa.
Okej, okay,
ändå.
Spännande.
Eller viktigaste ska jag säga.
Ja.
Därför att inom den här regionen så är det så olika och eminent perfekt terroir. Mm. Och vad är terroir? Ja, det här är en vinpodd, så det har du säkert gått igenom massa gånger. Men den viktigaste biten av terroiren är ju just jordmånen och alla saker som allt ifrån vilka gästsorter som sitter på plantorna och som sen förs vidare in i vinet och så vidare. Så att den delen, terroiren i champagne, är absolut viktigast. Jag skulle påstå då att har man Premier Cru och Grand Cru champagne, vi har 43 stycken Premier Cru och vi har 17 Grand Cru byar av 219 totalt. Allt som görs inom de där byarna, det är fullkomligt överlägset allt annat som görs, allt mousserande vin som görs någon annanstans på jordklotet.
Ja.
Tar man de här andra byarna som ligger i ytterkanten, de är något bättre än de främsta ställena från andra ställen. Som just nu pratas ju mest om det engelska, de brittiska mousserande vinerna. Mm. Och de har väl den näst bästa terroiren och vissa platser är riktigt bra, även om det inte är så exakt identiskt som det ofta pratas om. Så har vi då Spumante, italienska, där finns det just runt i Iseosjön, har man också bra förutsättningar. Det finns vissa platser på Nya Zeeland. Det finns bra klimatmässiga delar i Kalifornien och till och med Virginia, men inte rätt jordmån och sådär. Så att det är få platser där man har det här, och det är det som är den absolut största skillnaden.
Men skulle man kunna få göra då, alltså så här, om de hittar en plats och ser liksom, ja men i
Kina.
I Kina. Ja, men som i England till exempel. Men skulle man teoretiskt sett kunna, får man göra då champagne?
Nej.
Eller blir det mousserande vin?
Nej, det är just det du sa inledningsvis där. Det måste komma från regionen. Och sen, det är mycket så att den var först, eller den första mousserande regionen som, där man satsade hårt på det här i alla fall. Och sen så råkade det väl mer eller mindre vara så att, ja, det var så himla bra. Och så hade ju definitivt kunnat varit så att champagne inte var så överlägset, utan ett ställe som startade som två eller trea var väl så bra. Så har det ju hänt med många andra distrikt, men det var inte fallet. Och om man tittar på min egen resa just det här kring mousserande vin mot, ja, från champagnen och fram och tillbaka mellan de olika sorterna, så kan jag ju säga att det är många som tror att jag har druckit champagne hela tiden, och eftersom jag ratear inte mousserande viner, för jag tycker att kvaliteten är för långt ifrån, så poängen skulle bli väldigt extremt låga, så att de skulle bli väldigt ledsna om de fick se sin egna. Men det stämmer inte, utan när jag började bli intresserad, det var via vin som jag idag inte kan dricka. Och det kan låta snobbigt, men det är inte snobbigt, utan det är helt enkelt så att jag har höjt ribban steg för steg. Ja. Och min egen utbildningsnivå och förfinat min smak. Det är inte så konstigt efter. Jag dricker inte lika ofta standardchampagne som jag dricker prestigechampagne idag. Jag dricker 96er oftare än vad jag dricker från 18, för att det är för ungt.
Ja.
Sådär, för att jag har den möjligheten. Men det är Cava. Jag började med filmregissören Hannes Holm. Han och jag var klasskompisar.
Mm.
Och båda var väldigt idrottsinriktade då. Och halkade in via en fest, på en nyårsfest tillsammans med våra mammor på Kanarieöarna, där vi bara tränade hela tiden och sa att ni måste följa med på den här festen. Och då skulle det vara champagne à la gogo på tolvslaget, och det var inte champagne, det var cava. Men oj vad vi tyckte att det där var gott, och vad skön man blev av det. Det var ju en annan effekt, och det har ju alla mousserande viner som är rena, har en annan både känsla och en fysiologisk skillnad i hur man blir berusad och sådär. Så att vi blev jättesköna och vi kunde träna dagen på och var supernöjda. Så vi tog hem det här till studentfesterna. Du sa när vi värmde upp lite grann, när vi stötte på den här, som jag skrek ut, vad fan är det här för hemskt? Då sa du, det är studentfest, men jag slapp sådana där saker på studentfesten. Även om jag inte drack champagne, så drack jag alltså bra cava på den tiden.
Ja.
Idag så störs jag för mycket av de korkliknande jordiga tonerna som kommer, inte från framställningen, för de kan vara jätteduktiga. Mm. Det är absolut inget fel på know-how och hur man arbetar på i många distrikt där man gör bra mousserande viner eller bättre, men man har vissa terroirproblem så att säga, så att man får en grundton som jag helt enkelt inte gillar idag, och som ligger alldeles för långt ifrån originalet och champagne.
Mm. Var inte det så himla skönt att det handlar om personlig tycke och smak i slutändan för en vanlig konsument, tänker jag.
Liksom. Jo, absolut.
Att, här, ja, men jag gillar inte, det är fint att så här, du får dricka hur mycket av det här du vill, men det är inte för mig. Jag håller mig här borta istället.
Ja, ja, jo, men det självklart måste det vara så, och det gäller ju vad vi än köper. Gillar man ketchup mer än att stå och mosa sina perfekta vulkaniska tomater från Vesuvius, så får man förstås göra det. Men min poäng är lite grann att den resa som jag också gjorde då, trots att jag har ett speciellt doftsinne och förmåga att hitta de här sakerna och uppskatta kvaliteten och har tränat mig fram, så ska jag säga att de allra flesta som jag har träffats, även sådana som har känts ganska obegåvade när man börjar, hamnar ju in i att förstå kvalitet. Och det är många som tror att det där är någonting som, det, man tittar på prislappen, så ska det vara dyrt och fint. Det tråkiga är att det är väldigt svårt att hitta något som är billigt och supergott när man sätter sig in i det.
Ja.
Och det är likadant som med konst eller vad som helst. Ja. Om man är riktigt konstintresserad, så ser man, åh vilken tavla, den vill jag köpa. Mm. Så jag tror sällan att den var plötsligt jättebillig jämfört med den andra fula bredvid.
Mm. Vad kännetecknar en bra champagne då? Om vi ska titta på det.
Ja, den kan, lyckligtvis så kan ju bete sig på väldigt olika sätt. Och där kan jag också säga att den personliga smaken, om man tittar på min personliga smak, så är det vissa som tror att jag gillar för mycket ekfat eller väldigt tunga Pinot Noir orienterad och inte förstår mig på Chardonnay. Andra säger precis tvärtom. Ja, han är blanc blanc nörd. Han vill absolut inte ha någonting annat. Han gillar bara de små firmorna. Nej, bara de stora husen och så.
Blanc de blanc, bara gröna Chardonnay. Ja. Bara Chardonnay. Ja. Mm.
I 99% av fallen. Men jag är väldigt glad över att det råkar vara så att jag tycker om perfektion i alla de här olika stilarna. Om vi säger riktigt bra odlad champagne, riktigt bra champagne från de stora producenterna, riktigt bra champagne med mycket ekfat, rena ståltanks, unga och gamla, mycket Chardonnay, mycket, ja, de här ytterligheterna. När det är perfektion så älskar de lika mycket till olika tillfällen, kan man säga. Och det enda som är helt gemensamt, det är ju att det ska alltid finnas en renhet, en fräschör tillsammans med ett djup och längd.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
Men det här, vilka smaker som ska finnas. Ja, gärna lite blommor, gärna lite frukter, och de ska vara väldigt fräscha. Men sen är det en äldre champagne, så kanske den här fruktigheten går ifrån att ha varit väldigt citrus, ska säga limeskalsorienterat, så går de mot aprikos och persika, och i slutet är det mer honung och sådär. Men komplexitet, massa toner, kombination av mognad och fräschör är nästan alltid bäst.
Och priset? Blir det bättre ju dyrare det blir?
Tyvärr, eller samtidigt ska jag säga så här, det är tråkigt för att man inte kan göra fynd, men det är ganska schysst att prissättningen är så pass vettig idag. Det var den inte när jag började.
Det är dyrt att göra champagne.
Det är jättedyrt att göra champagne, men det är inte så mycket dyrare att göra de bästa som de kostar.
Ja.
Utan där är ju skillnaden då att man, på grund av att man har de perfekta förutsättningarna terroirmässigt från riktigt bra platser, så lägger man ner jättemycket jobb på att få till det där. Har man tillgång till dem så kan man förstås ta jättemycket betalt. Och det är inte så att 4000 kronors champagnen är 4 gånger bättre än 1000 kronors champagnen. Men är man riktigt intresserad så kanske man tycker det är värt att testa den där som har lite längre eftersmak eller så. Men definitivt så, när jag började så hittade jag framförallt massa små odlare, inte de stora husen. Stora husen kostade alldeles för mycket i förhållande till de små odlarna, och kvaliteten var helt okänd från de små, och det här har rättats till. Så att jag gjorde mycket i början, framförallt i Sverige, och kunde sitta varje år och rekommendera på nyårsafton, och så hittar man något litet fynd. Idag är det jättesvårt, och jag måste nästan, för att kunna göra det, träffa personen som frågar och smaka med den för att säga att, ja, men då tror jag att du skulle gilla den där.
Yeah.
För att det är så mycket tyck och smak där, visst, på den.
I den här säsongen av podden så kommer vi prata mycket om vin och smakkombinationer, hur man kan kombinera vin och mat mycket, men kanske också olika typer av viner under en middag till exempel. Men jag tänker kombinationer, champagne, finns det en jättebra kombination? Finns det en jättedålig kombination enligt Rickard Julin?
Ja.
Om vi pratar då champagne och mat.
Jag förstår att du vill ha snabba, enkla one-liners här. Så att
ja, den ska och här kommer de.
Ostbågarna och... Ja, nej, det är väl egentligen så här att om man ska generalisera det och göra det så tydligt som möjligt, så är det enda som man verkligen ska undvika med champagne, det är sötma. Det är det absolut värsta. Så att champagne med dessert, no. Och så fort man har lite för mycket, till exempel jordgubbar har för mycket sötma mot en torr champagne, trots att det är någon sån här klassiker, men som inte fungerar alls, tycker jag. Och sen rålök till exempel blir också en bäska som sitter kvar, som champagnen inte riktigt kan skölja bort. Oerhört stark mat, så finns det ju få viner som klarar av det, och champagne klarar inte heller av det, eftersom det är så mycket subtila nyanser som finns i champagne. Men annars så passar det allra mesta riktigt bra med champagne. Mycket fler saker än man tror. Det är bara att man, om man ska ha en köttbit och man går mot svampar och mörkare toner och sådär, det ska vara mer ålder, mer ekfat och mer Pinot Noir. Ska man ha något väldigt lätt, en lätt sallad eller en löjrom eller något sånt där, så går man väldigt ljust mot mycket Chardonnay, yngre och ståltanksjästa champagne.
Bra. Du, vi ska testa lite, tänkte jag. Vi har 4 glas framför oss här. Bland annat en champagne, men vi har även annat.
Två champagne,
herregud. Men vi har också prosecco och en cremant. Kan du bara snabbt guida mig? Vad skiljer de här åt?
Men då så säger jag så här att nej, jag har ingen aning. helt enkelt att det finns ju många andra ställen där man försöker göra det likadant som champagner. Och Crémant de Bourgogne är ett sånt ställe. Ja. I Frankrike så finns det ett visst antal, nu kommer jag inte ihåg exakt hur många de är, men Crémant-regioner där man har tillåtelse att ursprungsbeteckna och göra mousserande vin eller champagnemetoden enligt vissa druvsorter. Just i Bourgogne så är det samma druvsorter då, Pinot Noir och Chardonnay. Bourgogne är ju för mig världens bästa distrikt för röda och vita viner. Jag är fullkomligt förälskad i Bourgogne, och det är samma druvor som i Champagne. Men jag har ju aldrig druckit några stilla viner från Champagne som riktigt kan mäta sig med de bästa bourgognerna, vare sig vita eller röda. Jag har inte heller druckit några mousserande viner ifrån Bourgogne. Det är lite för varmt. Det har en lite annorlunda jordmån som gör att när kolsyran kommer till så blir de något klumpigare. De är väldigt rika men har färre toner egentligen, kan man säga. Så mindre eleganta och finstämda än vad champagne har med sin kritjord. Så att det här är ju normalt sett ett jättebra alternativ. Det är ett litet snäpp ner från standardchampagne och Crémant de Bourgogne, men det bästa, det näst bästa i Frankrike, kan man säga, som region. Och sen har vi Prosecco som har funnits ganska länge, men som är en ganska tydlig, jag träffade italienare som berättade massa under bordet historia, men grunden är egentligen alltså att man har sina fina, som jag nämnde lite tidigare då, att kring Iseosjön så gör man fin spumante där jordmånen är jättebra. Det är inte krita, men det är en kalkjord som ger väldigt fina rena mineraltoner tillsammans med Chardonnay och Pinot Noir. Problemet är att det är för varmt för att det ska bli riktigt optimalt. Men det är fortfarande bra. Så att, men så kommer man på att det är så många som vill ha bubblorna, det fräscha, dricka lite läskande bubbel. Och då tog man allt det som man själva egentligen inte vill ha. Det är någonting, så kom man på den här idén och så säljer vi det ungt. Och så får vi liksom en liten fräschör av kolsyran. Det är nästan SodaStream-variant. Och ja, när jag stoppar ner näsan i den här prosciutton, som vi brukar kalla det lite ja, i vårat gäng. Så var det precis så anskrämligt som jag tyckte.
Ja, men ska vi börja då? Ska vi se vad vi får?
Vi börjar. Kan inte du börja då så att jag inte svågar för mycket?
Exakt. Men vad känner vi här då? Pigelin, tänker jag. Alltså så här päron, sött, sliskigt.
Jag hoppar in direkt och säger, ja visst är det det också. Men det är mer päron tuggummi. Det är en jättetydlig sån här plastartad ton ihop med just artificiell päron. Helt rätt för mig också att det är den starkaste. Men det är bubbelgum. och lite lacknafta, lite den typen. Jag känner liksom ingenting som är angenämt överhuvudtaget. För vissa mousserande viner kan ju vara så att de är ganska ointressanta, men de är ändå rena.
Ja.
Det är lite äpple, det är lite det som du sa, studentfest. Som jag minns studentfest så kunde det ändå vara, ja, det här var ju hyfsat trevligt att dricka, smakar lite läsk, men det här är mer läskigt än läskande.
Ja, men jättebra.
Ska vi smaka också då?
Ja, vi smakar lite. Jag har redan försmakat.
Oh, herregud.
Vad säger du? Men är det här en klassisk prosecco skulle du säga? Alltså så som det var tänkt då?
Jag tror att det är det. De gånger jag stött på det så har det smakat så här. Jag har ju aldrig tyckt om det överhuvudtaget, men det hade jag kanske gjort på den tiden när jag började med mina cavas som är ett snäpp upp ifrån de här. Men det är så många som okomplicerat säger att det är jättegott och fräscht och man serverar det kallt och så. Men när jag tyckte att även smaken spelar på exakt samma tema, men det blir det ytterligare en dimension, nämligen att det växer, bubblorna i munnen växer ungefär som tandkräms skum.
För det tänkte jag på, vi ska hoppa vidare till de andra glasen, men vi hällde ju upp de här för en stund sen, så de har ju ändå stått i rumstemperatur.
Precis.
Och då blir det ju lite det här med kolsyran, du pratar om den här växande känslan, men det frigörs väl mer smak samtidigt då också.
Och
är det för kallt så dämpas väl det, eller?
Ja, och det är ju ett klassiskt knep med ett dåligt vin. Kyl det hårt så man slipper känna vad det smakar egentligen och man får fram en lite mer fräschör. Temperatur på bra mousserande viner och champagne är säkert densamma, även om jag inte gjort de testerna. Men jag har ett jättebra exempel på just vad temperaturen är. För jag struntade i det länge, jag bara letade efter att det skulle vara perfekt, och så kyler man kanske, det vanligaste sättet är att ha en flaska champagne i kylen, så öppnar man den direkt från kylen och så låter man den stå en liten stund efter man har hällt upp, och där någonstans är det som godast. Och så håller man champagne kall och så fyller man på och dricker, man ska inte hälla på så mycket så att man inte hinner dricka upp, eller halvvägs i alla fall så fyller man på. Men när jag gjorde mitt livs roligaste champagneprojekt. Jag åkte jorden runt och provade mötet mellan platser och champagne. Ett projekt som heter Champagne Hiking, som egentligen bygger på det här faktumet som alla flesta som lyssnar på den här har varit med om, att man ut och reser och så letar man upp ett grekiskt vin som man råkar få på restaurangen när allting stämmer och det är romantiskt och härligt och underbart. Och så tar man hem det och så går det inte att dricka överhuvudtaget. Så att det går att förstärka upplevelsen eller optimera upplevelsen av en specifik flaska man har genom att ha rätt sällskap, ta den vid rätt tidpunkt, att själv vara som mest sugen på olika sätt, att förbereda sig på bra sätt och sen leta upp en plats, en tidpunkt, en temperatur och så vidare där just den här funkar. Och det hård drev jag så långt så att jag och min fotograf Paul Allan åkte jorden runt och valde ut 100 platser.
Kul.
Och då hade vi, varje gång så mätte vi temperatur. För då hade vi med oss termometer, och det som var väldigt förvånande, för att vi hade kollat hemma och då tyckte vi att någonstans omkring 9 grader verkar vara, det tycker vi mest att det är gott i rumstemperatur. Men vi besökte platser som riktigt kallt på Island. Vi var i Patagonien. Vi var på såna här ställen där det var 7-8 grader plus ändå. Och då vill man ha en kraftig champagne, mörk champagne, äldre, allt det här som jag sa med, som ska passa till kraftigare maträtter. Och man vill inte ha någonting som är för kallt. Man vill ha den ganska varm. Mm. Och så mätte vi. Ja, då var det 9 grader. Mm. Och sen befinner vi oss på, i tropikerna på stränder där det är alldeles för varmt för att dricka champagne. Och man vill bara ha en kall öl eller en läsk. Men vi körde ju på det här ändå. Och då kändes det som att champagnen var galet fräsch och frisk och kall när den var 9. Mm. Just. Så det är enkelt. Ha en termometer. Ja. Alltid 9 grader.
Superbra.
Här är för varmt.
Men du, ska vi hoppa vidare till Cremant då?
Ja.
Clotilde Davin, Brut Extra. Cremant de Bourgogne, 77,25, 155 kronor. Vad har vi här då, tycker du? Alltså om man ska jämföra då.
Oj, vilken skillnad det var. Det här är bra. Det här skulle jag kunna dricka en kväll. Du har inte druckit champagne på jättelänge och man vill festa lite eller så. Det är trevligt, det är brödigt, det är runt, det är fylligt och har ändå en liten spetsig fraisör.
Det här påminner ju mycket om champagne, tycker jag.
Ja, det gör det. Det gör det absolut. Det är enklare, men det är lika fylligt som en hyfsat bra champagne. Och den har lika mycket brödighet och de tonerna. Det saknar lite mineralitet och nyansrikedom. Mm. Sen var det också, den här provade jag bara snabbt, eller doftade på när vi hällde upp dem. Den här håller bra i den förhöjda temperaturen också.
Vad kombinerar du med en sån här med? Skulle du säga?
Den här, jag fick ju höra att det var 60 Pinot och 40 Chardonnay. Jag skulle ju gissat att det var 85 Pinot Noir eller någonting så. Den är väldigt mer kraftfull. Så att den här ligger någonstans på mer åt kötthållet. Gärna, men fortfarande ganska rent. Det får inte vara lamm eller vilt och sådär, utan kanske kalv skulle jag säga, eller kyckling. Kyckling och sparris kanske. Mm.
Bra, ja. Då blir man lite hungrig.
Ja, jag är riktigt hungrig.
Ska vi hoppa upp ett snäpp då? Hoppa in i det här området som du ändå har i ditt liv och har ägnat ditt liv numera i alla fall åt champagne. Vad har vi här då? Det här är en Blanc de Blanc Brut Premier Cru nummer 2739 på Systembolaget. 359 kronor. Trevlig prislapp ändå. Alltså det är ju inte när jag tänker champagne så tänker jag ju kanske mer uppåt 500.
Ja, det har ju blivit det.
Som en start.
Det har gått så otroligt. Champagne har ju höjts mer än andra. Jag har bara hört några exempel. Jag har inte riktigt följt med exakt vad, men det är väldigt stora påslag här sista året. Och det är ju, kan man säga, prisvärt direkt. För det här är en duktig producent, Fourny, som är en av de 3-4 bästa producenterna i byn Vertus, stavas det. Och det är en grannby till Grand Cru-byar. Alltså de allra finaste. För just för Chardonnay i det lilla bältet som ligger längst söderut av i Champagnes kärnområde som heter Côte du Blanc. Det är ju egentligen 3 huvudområden där allt det bästa kommer från, där Grand Cru, Premier Cru. Det är Marndalen och så är det Montagne de Reims, Reimsbergen, även om inte det är mera kullar än berg. Och sen är det Côte du Blanc och där är det absolut mest Chardonnay. Det är ett väldigt tydligt exempel på fin mineralitet, det är väldigt fin citruston, den är blommig och den är ganska klassisk. Sen har de också en liten tors av det här som blir vanligare och vanligare i just från odlare. Nämligen att man vågar sig på att ha ekfat. Och här är det då 25% ekfat. Och jag tycker det är ganska lagom med det här. För du får en liten träton. Du får en lite starkare nötighet som gör att den klarar av kraftigare maträtter. Och som den är lite svårare att dricka som aperitif kanske.
Nu hoppar jag direkt över till Prosecco här och testar hur den känns nu.
Hur mår du då?
Ja, nu märker man ju. Alltså så här, för jag kan tycka att det är svårt att ta in så här. När du som har väldigt mycket erfarenhet och du sitter och pratar om komplexitet och sådana saker. Och blir så här, vad innebär det då? Jag vet inte. Ja. Men när man testar så här då, en champagne mot en prosecco. För det första så dör den ju väldigt snabbt i munnen. Alltså smakerna försvinner snabbt och smaken du känner. Nu var ju det här som att så här, dricka någon form av avslag saft. Alltså det blir jättekonstigt men också väldigt tydligt. Det som jag kände lite i början, första sippen och doften på den där proseccon, det kom ju fram mycket tydligare på något konstigt sätt för mig.
Ja, men det är verkligen så, även på riktigt hög nivå. Det är, ibland skäms man nästan och sitter och provar eller dricker någonting som är otroligt fint och gott. Och sen får man någonting som är ännu rikare och större och bättre. Och så går man tillbaka till den där, så nej, det var inte så himla kul den där. Mm. Så att det, jämförelsen gör att det är svårt att gå tillbaka. Så har man så här stora kvalitetsskillnader så går det ju inte riktigt att göra det. Utan nej. Ska man ha sån här, och det brukar jag faktiskt alltid säga när jag tycker ibland att jag får för mycket beröm för mitt alkoholfria vin, för att det är många som måste dricka det av olika skäl. Och jag är jättenöjd med det, men jag skulle aldrig dricka det om det fanns champagne. Och de gångerna som jag har ändå smakat i någon bar så där, kan jag säga, ja, den är ju helt okej. Okay. Mm. Och så tar jag ett glas champagne och kommer tillbaka till den, så nej, det där var det värsta. Mm. Då är det nästan prosecco-nivå. Mm. Så att, nej.
Vi hoppar till sista. Hoppa. Ja, men sista glaset här då. Ja. Det här är jag nyfiken på, uttalet på den här. Den här känner jag igen. Jag tror många som lyssnar också känner igen. Bollinger? Nej, ja, Bollinger skulle jag säga.
Ja, du blandade två olika. Alltså, det är ju så här. Det var en tysk. Var en tysk. Han hette Bollinger.
Ja.
På svenska kan man säga Bollinger. Bollinger är lite taskigt att säga. Men, och fransmännen kan inte säga Bollinger. Så de säger Bollinger. Och engelsmännen James Bond säger a glass of Bollinger.
Ja.
Så enkelt är det.
Special QV Brut nummer 7418. Den här kostar ju då 599 kronor. Special QV.
Ja.
Vad innebär det?
Ja, det är ett typiskt, kul att du tog upp det, för det är ju en riktig fake grej som alla champagnefirmer sysslar med.
Ja.
Att man tar sitt enklaste vin. Det här är superbra. Det är riktigt kanonvin. Mm. Mm. Men det är utan tvekan det sämsta som Bollinger, om vi håller oss till den svenska uttalet,
ja,
här,
ja,
gör.
Okej. Men då får du låta fancy.
Ja, det här är viktigast. Det är 80% av totalvolymen. Ja. Sen gör man årgångschampagne, man gör Bollinger RD och man gör 2000 flaskor av något som heter Vieille Vin Française. Och det är ungefär den där kvalitetsordningen, att det blir bättre och bättre. Mm. Och deras enorma rykte kommer från dem där. Men det viktigaste är förstås att var bland de bästa firmerna när man ska sälja sin standardchampagne. Det vill säga den som är blandad av i det här fallet tre årgångar plus lite, ja, ännu fler i några små droppar från äldre reservviner. Och istället för att kalla den bara Bollinger Brut, som skulle vara det rättvisaste namnet, så kallar man för specialkuven, den specialblandningen, så att man alltid lurar man några.
Ja, visst. Om vi jämför då den här Blanc de Blanc som vi testade innan Bollinger, och vad skulle du säga skillnad, vad känner du för skillnader mellan de här två?
Det är ju ett jättebra exempel på där man har den betydligt lättare rena Chardonnay med smörkolan, med citrustonerna och mineraliteten, och sen har man den här väldigt kraftfulla Pinot Noiren med mycket vilda toner, svampar, rökta, grillade toner, tung nötighet, till och med lite bastunoter hittar jag. Och här kan man ha anklever, kalvbräss, kraftiga och gärna lite feta saker som lättas upp av syran som finns i den här champagnen. Väldigt häftig. Mm. Och prisskillnaden är ju motiverad, tycker jag. Det är någonstans där. Sen är det egentligen större stilskillnaden, kvalitetsskillnaden.
Om jag säger Paul Rocher och årtalet 1928, vad säger du då?
Ja, då säger jag att dels är det ju, var det Winston Churchills favoritårgång fram tills han provade 47an, som också var ungefär lika bra för honom. Men jag tror att du tänker på 1928 Paul Rocher Grove Blanc de Blanc.
Ja.
För det är min enda 100-poängare, ja, av de här.
Exakt.
Vilket är så skönt att det bara sprakar med 100-poängare i alla tidningar och allting. Jag lyckas kämpa emot, bara har en och ett rödvin, ja, också. Nej, men det var en otrolig upplevelse att dricka den. Jag druckit 2 gånger, var 99 poäng första, och sen så sitter vi i ett sällskap där vi ska prova några, eller dricka några av världens godaste viner överhuvudtaget, med klassiker som Cheval Blanc 47 och Petrus, gamla Petruser och Romane Conti och sånt där. Men vi är på din namnes krog, Pontus Fritius första som han hade i den gamla stan. Mm. Och när den här vinen kommer in som serveras som nummer 3, då börjar jag gråta. Jag blev så otroligt rörd, och det var redan när jag stoppade ner näsan.
Vad hände i dig då?
Det var någonstans att jag trodde inte att man skulle... Jag letar ju hela tiden efter högre kvalitet. Jag kommer från idrottsvärlden, så det, jag gillar ju jämförelser och optimering och sånt där förstås. Men det var bara en sån otrolig, overklig känsla att den hade en sån kombination av... Det var en bebis på vissa sätt, och sen så var det en 100-årig vis man samtidigt. Alltså det var så otroligt kolossalt mäktigt, som en flodvåg av smaker. Och så var väldigt många av dem, trots sin väldigt höga ålder, så var de vårblommiga. Mm. Och den kombinationen, det var någonting annat än bara doft och smak. Det var hela kroppen som reagerade på det.
Kan du känna en sorg i att du inte kommer kanske få uppleva det igen? Eller tycker du att det är charmen? Jag kan tycka att det är lite charmigt ibland. Jag blev tidigare stressad av, jag testade ett vin. Det här kommer jag inte kunna få tag i.
Nej, jag känner igen det där.
Vad ska jag göra nu? Flippar jag lite på det och tänkte istället så här. Ja, men då blir ju uppdraget att jag hittar nästa upplevelse. Mm. Att jag vill liksom matcha det här med ett nytt vin. Och då blev det ju kul.
Håller helt med det. Nej, men det är till och med så att nu är den ju då fruktansvärt dyr. Den är en bra bit över miljonen idag.
Den här flaskan.
Ja. Och det finns...
Det är lite långt ifrån 99 kronor procent.
Ja, finns den på bolaget? Nej. Nej, men det är förstås vansinnigt. Men jag har ändå blivit erbjuden att ska vi inte ordna och du kan få vara med, det är en av de absolut sista flaskorna och sådär. Men jag har ingen längtan efter det.
Nej.
För att jag vet att jag bara kan bli besviken. Jag tror dessutom att det var just den där flaskan skulle drickas just den dagen, eller åtminstone den veckan. Mm. Så stod den i Zenit. Och det kommer jag inte vara med om just med det vinet. Det är rätt övertygad om.
Du får rätta mig om jag har fel här. När jag googlade runt lite inför den här intervjun, snubblade jag över Rickard Julin, dubbad riddare av champagne. Ja. Känner du igen det?
Jag känner igen det.
Okej, okay, ja, då stämmer det i alla fall. Berätta, hur kommer det sig? Vad innebär det?
Det innebär inte så mycket. Det låter märkvärdigare än vad det är, men det är jäkligt kul ritualer runt omkring med inte rustningar, men det är svärd och dräkter och allting sånt där. Men det är väl egentligen en lokal hedersbetygelse. Den stora grejen är att jag har fått hederslegionen av franska presidenten som den första efter att Napoleon fick det.
Wow, det är ju otroligt.
Förlåt, säga Napoleon fick det? Nej, Napoleon gav det till Claude Moët. Nu är jag trött, nu blir jag lunch.
Ja, men vad kul, alltså, för det där har jag tänkt lite på, alltså, om man är fördomsfull, vilket jag är nu, men jag tänker att så här, champagne, det är fransmän, det är regler och vi gör på det här sättet och så här måste det vara, för så här har det alltid varit och hej och hå. Och så kommer en svensk, gammal idrottslärare och säger det här med champagne är ju superkul, och blir liksom, det känns ju som att du har blivit omfamnad av det franska folket. Du blir riddare, du får medaljer och allt möjligt. Alltså så här, har du mött motstånd i Frankrike?
Ja, men jag kan säga att det är mer idag, när jag passerar en viss punkt, om jag var tillräckligt bra så att de blev imponerade, och när jag imponerade som allra mest, då fick jag dem att bli, vi känner honom, han är den största, och då var det oerhört lätt, så att det gick nästan inte att blev nerputtad från tronen, medans det var en väldig skepsis innan jag började prestera saker. Det var bara en liten klick, och det hände ganska sent in i min karriär att det kom fransmän som, du kan inte veta för du är inte fransk.
Mm.
Du är inte från Frankrike. Nej. Men nej, idag kan jag säga att jag hade inte fått samma erkännande om det hade varit i Tyskland, Holland eller England eller något mer land som inte är så hierarkiskt. För att här är det verkligen att man blir gud om man är bäst på någonting.
Ja.
Och det är väldigt svårt att... Man kan bete sig nästan hur som helst. Jag försöker inte göra det, men jag tror det.
Exakt. Bra. Rickard Julin, stort tack för att du var med i Vinguiden pratar om. Det har varit jätteroligt att ha dig här.
Suveränt. Och nu har jag äntligen sett insidan av det stora huset som jag undrar vad det innehöll.
Ja. Då fick du också lära dig något idag. Ja. Tack ska du ha.
Tack.
Och det var allt för idag. Nästa vecka då ska vi bjuda in till middag hemma tillsammans med Jenny Roshage Theander.
Grundprincipen ska vara att du ska laga all mat innan gästerna kommer. Och du ska bara plöjta allting när de kommer. Alltså du vet, steka på köttet eller göra det här sista. Då behöver du inte stå i köket medan dina gäster sitter och väntar på att få umgås med dig.
Och vill du som lyssnar veta mer om vin så registrera dig på vårt nyhetsbrev på vinguiden.com så ser vi till att serva dig med senaste nytt från vinvärlden.
Det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.